Så då ska jag idag få ta med er till dagens evangelietext som vi hittar i Matteus evangeliet. Och vi ska läsa tillsammans från Matteus 23, vers 1 till och med 12. Och jag läser ur Bibel 2000. Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sa: de skriftlärda och fariserna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människors axlar, men själva gör rättar de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företer sig gör de för att människor ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. Och de tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan. Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Tack, Far i himmelen, för ditt ord som du har gett oss för att uppmuntra oss och vägleda oss till din ära. Amen. Jag tar på mig mina sneakers. Jag har ett par special sneakers som jag brukar ha när jag springer. Men jag tar på mig dem och så börjar jag gå på slingan ut med min ö som jag går ofta. Och jag går ganska så där raskt med blicken fäst mot marken med små korta andetag. Trots att havet ligger precis framför mig så är det faktiskt bara mina skor som jag ser. Och när jag kommit en bit på vägen så ser jag den där gröna trästolen. Och jag tittar hastigt upp på den. Den har stått där ett tag, den där gröna trästolen, och den har tillhört min svärfar. Och på något sätt har den tagit sig från den lilla viken där vi badar i någon storm via vattnet och står nu ut med slingan. Efter det här korta ögonkastet på stolen så fortsätter jag min ivriga och lite stressade promenad med blicken ner på mina skor. Tro och liv är temat för dagens predikan, och jag nickar lite sådär igenkännande när jag läser Jesu ord. Där är de. De som gör ett och säger något annat. Som lägger de här tunga bördorna på människor och som inte lyckas få ihop det där med tro och liv. Tro och liv som för mig bildar en slags vacker helhet. Där tron sjunger i kör med ord och handlingar och som befriar. Jag ser dem så tydligt framför mig. Människor och sammanhang som jag ganska lätt kan peka ut. De som tar sig rätten, som gör lite revor här och där och som daskar till med sina fula penseldrag och som inte tar ansvar för det som de sänder ut. Och så hänger Jesus ut dem här. Han sätter liksom upp dem på den offentliga anslagstavlan. Kanske gör han en Facebookgrupp. De som säger ett och gör någonting annat. Det är pinsamma detaljer som riktas mot de här judiska höjdarna. Och anklagelserna, de tilltar och de ökar som en slags trestegsraket. Och som avslutas med en slags sprängning i det som kallas veropen i slutet av det här kapitlet. Där Jesus verkligen inte använder sig av sockervadd för att linda in de träffande järnspetsarna. Det finns de som tycker att han är lite orättvis här mot höjdarna, de skriftlärda. Men hans ord är egentligen kanske inte individuellt riktande, utan handlar mer om rörelsen, om riktningen som de verkar ta. Det verkar inte vara deras roll som är problemet, utan på vilket sätt som de utför det. Och ytterst så verkar det som om att det handlar om ett förvrängt perspektiv. De tror att de gör Guds vilja när de i själva verket missar poängen, huvudmålet. De kan liksom inte urskilja Guds vilja. De verkar inte ha den förmågan. Sen tänker jag i nästa sekund, hjälp. Det där kan ju vara jag. Även om det handlar om en rörelse, en riktning, så skulle det kunna vara mig som Jesus riktar sig till. Jag skulle kunna vara en av dem. Det här ordet dem finns med 10 gånger. Gruppen ni, den står här, den nämns 3 gånger. Och det är där jag vill vara. Så innan vi går vidare, en liten kort självrannsakan. Jag funderar över mitt eget liv. Hur ser det ut? Säger jag det ena och gör det andra? Och så läser jag texten igen och igen. Och om jag tar mig en lite närmare titt på vad Jesus egentligen vill komma åt här, så verkar det vara deras upptagenhet av status. Både materiell och andlig. De fokuserar på kläder och social rang. Vill gärna synas både på sociala medier, på festen och i kyrkan. Och följer vi lärjungarna genom alla evangelier så ser vi detta så tydligt. Hur de har fullt upp med synlighet och bekräftelse. Och oavsett vilken grupp jag skulle liksom kategorisera mig i, svampklamp, feminist, ja visst, enkelt liv, höjdare inom näringslivet, MC-knyttar eller cyklistbubblan, så ligger det där tydligen så djupt inom oss. Det där med att vara rätt och få bekräftelse. Och på ett sätt så är det helt sunt att få bekräftelse. För en människa som inte får bekräftelse i någonting blir vilsen och osäker. Men var, hos vem, varför och hur söker jag min bekräftelse? Och vad händer med mig när jag ständigt söker den hos andra, när jag aldrig känner mig mätt? Jo, men det blir ju ett slags beroende, en bekräftelsesjuka som smyger sig på, och så hamnar jag i en ständig jämförelse. Som i sin tur leder att jag ständigt har fullt upp med mig själv. Med blicken fäst på mina egna skor, skådandes in i min egen navel, så trampar jag vidare med ett förlorat och förkrympt perspektiv. Eftersom perspektivet är jag. Jag ska ta med er till Romarbrevet 8. Och jag ska läsa ur The Message denna gång. Det är typ vers 4-8 där, om man vill läsa i 2000. Och där står det så här. Fäst ögonen på Gud, så visar han vägen ut i det fria, till ett liv med rymd och frihet. Att sätta sig själv i centrum är motsatsen till att sätta Gud i centrum. Den som är helt uppslukad av sig själv glömmer Gud, och han kommer att tänka mer på sig själv än på Gud. En sådan människa glömmer vem Gud är och vad Gud gör. Och Gud, han tycker inte om att bli bortglömd. Men om Gud själv bor i ens liv kan man knappast tänka mer på sig själv än på honom. Den som inte hälsat den osynlige men tydligt närvarande guden, Kristus ande, välkommen in i sitt liv. Han eller hon förstår naturligtvis inte vad vi pratar om. Men så är det ju inte hos er. Han är ju välkommen. I er bor han ju. Det handlar alltså dels om att förstå och välja och överlämna sig till Gud. till Gud som har full tillgång till våra liv och till alla människors liv. Och sedan, vem man blir när man lever tillsammans med Jesus. När man bor tillsammans med honom. Mycket skulle kunna sägas om vila, om trygghet, om lugn, om hopp. Och talet om det har sin tid. Men idag vill jag lyfta ett annat perspektiv. Livet som kristen är inget simma runt i min sköna varma pool för alltid liv. Även om det kan vara skönt och absolut nödvändigt ibland. Tro och liv. Tron som får konsekvenser i våra liv. Ett liv i rörelse i riktning mot Guds vilja. Guds mål. Guds ord. Bibelns ord som hakas in i våra ord är menade att levas. De ska inte bara uttalas för att sedan lämnas där som en rök i universum och slukas upp. Vi behöver ta ansvar för dem, leva dem, för vår nästa, för Sävedalen, för Göteborg och för världen. För att Gud kallar oss inåt, men också utåt. Ekumeniakyrkans vision är en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förändrar mig, dig och världen. Vi är kallade att leva med Jesus, var och en för sig, men också tillsammans. Självklart så ska vi förkunna omvändelse för alla, om Jesu död och om hans uppståndelse. Men parallellt med detta så finner vi Jesus ständiga tal om befrielse för de små, de svaga, de utsatta, de som är fattiga på både materiella ting och på innehåll i sina liv. De judiska höjdarna, de hade fullt upp med sig själva. Hur skulle det se ut? Hur formen skulle vara? Men innehållet då? Konsekvenserna och ansvaret? Jesus, han ser rätt igenom. Och jag ska fortsätta lite. Vi slutade i vers 12, men jag ska ta er vidare in i 13, 23 och 27. Ve er skriftlärda och fariser, ni hycklare som stänger till himmelriket för människor. Som ger tionde av mynta och dill och kummin, men som försummar det viktigaste i lagen. Rättvisa, barmhärtighet och trohet. Och sen när vi kommer till vers 27 så är det ingen vers man njuter av att läsa. Ve er, ni hycklare. Ni är som vitkalkade gravar. Utanpå ser det så prydligt ut, men inuti är de fulla av dödas ben och annat orent. Skulle Jesus säga så till mig? Skulle han säga så till oss? Vet ni, jag tror inte det. Men jag låter orden liksom skrapa på mig lite och irritera mig. Att ge mig något att spänna mig emot. Ibland tror jag att vi behöver lite skuld. Alltså bra skuld som leder till eftertanke och reflektion. Hur lever jag mitt liv? Stänger jag till eller öppnar jag upp? Jag lever nära några människor, väldigt nära, som har valt ett liv som jag tycker verkar lite besvärligt. De har valt att bli familjehem. Till barn som inga familjer har. Och jag pratade lite med Jenny här i veckan och frågade hur många barn är det ungefär i Göteborg. Och då sa hon ungefär 100 barn som väntar på hem i Göteborg. Den ena vännen har själv väldigt många barn och ofta hör jag henne säga: jag förstår inte att flera tar ett barn. Det blir bara en till vid fredagsmyset. Måste alla människor vara så bekväma? Wow. Där kommer den. Är jag bekväm? Ja, kanske. Kanske är jag det. Men samtidigt så förstår jag vid närmare eftertanke också att vi kallar det till olika saker. Alla ska ju inte vara familjehem. Men vi behöver utsätta oss för utmaningar. Utmaningar att lyfta blicken och krypa ur vår egen vrå. Att tjäna och tjäna helhjärtat. Jesu ord i Matteus 20 och 26. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Att ödmjuka sig är inte att lägga över allt på Gud. Att hitta en undanskymd plats och att krypa ihop, det blir en slags falsk ödmjukhet där vi inte tar ansvar. Att ödmjuka sig, det är att ta ett kliv ut. Jag har varit en del med Jesus i öken där han frestas, alltså inte på riktigt då, men jag har funderat väldigt mycket på den här texten sista tiden. Och funderat över just detta med frestelser. Och hur viktigt det är att försöka urskilja dels i sitt eget liv, men framför allt som kyrka. Jesus han hade fastat 40 dagar innan. Bara det kan man ju gå hem och tugga ett tag på. Att urskilja vad som är viktigt och vad som är Guds vilja, Guds röst. Det finns otroligt mycket att hämta i den här berättelsen. Men den berättar för oss att det ständigt finns en frestelse i att glömma bort Guds vilja för hela världen. Och istället ge vika för våra egna uppfattade behov och lockelser till synlighet. Att frestas att göra saker som syns och gagna mig själv, vår församling och vår goda gemenskap. Utan att jag egentligen vet när, så har jag lyft min blick från mina skor. Och så ser jag havet, horisonten, universum som öppnar sig. Jag anar galaxer och andra länder. Träden, blommorna och de små stackars kottarna där på marken. Och så andas jag in luften med stora andetag. Och så känner jag hur Gud andas med mig. Hur helig ande väcker mig till liv och hur Jesus går bredvid mig. Jag går förbi den där gröna stolen igen. Men sitter det inte någon där? Jag såg det inte tidigare, men nu ser jag det. Det går liksom inte att flytta på den som sitter på livets stol och som i sig själv bär tro och liv. Jag sätter mig i Guds famn, ser vår församling där i knät på Jesus. Hur han lyfter våra händer och sätter dem i rörelse. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Oavsett om ditt ljus just nu lyser starkt eller svagt, så får du tända det mot Kristus ljuset. Att tjäna och utmanas ser olika ut för oss beroende på vilken situation vi befinner oss i. Men jag vill skicka med en sak in i ditt liv som du ska vara säker på. Att ljuset, det finns alltid inom dig. Ibland bländar det och ibland så är det litet och svagt. Men du kan också alltid lita på att det finns möjlighet att dela med dig av det lilla ljus du har. Att tjäna andra på ditt sätt. Att låta tro och liv bli till liv. Amen.